Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hörrni, den här veckan har vi som en liten för-julklapp till er. En julsurprise, eller hur då?
Ja, jag har lyssnat 3 gånger på Mariah Carey. Den är ändå bra, där är hon stabil.
Det är hon. Visste du att människor som börjar julpynta tidigt, att de är lyckligare?
Jag visste det för att jag läst det, men du påminner mig också om det när du skrev om det. Men det säger väl sig självt. Alla människor som går all in för någonting med ljus, glädje och härliga färger. Varför skulle man inte bli lycklig? Det är ju så här, omfamna ditt inre typ presentbarn.
Så därför, kära lyssnare, så har vi då denna underbara förtida julklapp till er. Nämligen 100 kronor i rabatt på vår kompis Anna Bensons fantastiskt smarta e-handelstjänst, smålandsgran.se.
Precis. Och det här är lite gulligt, för det var hennes pappa som startade det här.
Ja, eller han har haft julgransodling i alla. Och vet du att han är den enda julgransodlaren i hela Sverige som har ekocertifierade granar?
Va?
Ja, så att smålandsgran.se säljer inte bara granar i alla former, höjder och utföranden som de levererar raka spåret till din ytterdörr, supercorona-safe, utan de är också ekologiska. Och i vanliga fall så är det jättemycket besprutningsmedel i granodlingar, vilket gör att man liksom tar hem en besprutad gran med massa kemikalier och gifter in i sitt vardagsrum. Här är en helt hållet giftfri ekologisk julgran. Och som sagt, de finns i alla modeller, alla utföranden, alla längder och bredder och höjder. Och levereras raka spår till en ytterdörr. Och det smartaste av allt: vad gör man efter jul?
Precis.
Då har jag stått tidigare år och liksom brottats med ett jävla granskelett där varenda barr har ramlat av. Det är liksom, man bara skär sig, man har så här rivsår över hela kroppen.
Det är månader av arbete månader.
Man så här hackar den där jäveln och ska stoppa ner den i sopsäckar eller så här dammsuger och håller på. Och få ner den till någon julgrans återupphämtningsplats typ.
Precis.
När man bodde i stan.
13 kilometer bort.
Ja. Det är ett helvete att bli av med granen. Mm. Smålandsgran.se, hämta din gran. Om du beställer det som en extra tjänst. De har massor med paketlösningar. De har julgranspynt. De har julgransfötter. Gå in på smålandsgran.se. Använd koden Ann och Sanna. Så får ni 100 kronor i rabatt.
Precis. Och inte och tecken utan Ann O C H Sanna. Och jag har också beställt från smålandsgran.se en liten juletröja. Let's do it American this year. Smålandsgran.se. Go in and do some shopping.
Varmt. Men gud, hur högt var det där? Han bara, skriker ni? Nej, varmt välkomna till Superpodden från en helt jävla sjuk studio som vi nu har liksom bokat upp för att kompensera 2 veckors bortavaro från den här podden.
Mm. Det är inte
din morsa.
Nej. Ja, eftersom vi inte vill känna skuld så går vi inte in djupare på det än att vi har bestämt oss för att på grund av vårt klena tekniska intresse så kommer vi nu sitta fast i en studio. Samma tid varje vecka.
Vi har testat coronaläget liksom på podderiet. Det vill säga distans, hemma. med vabbsjuka barn hemma och liksom hundar som börjar skälla och mathem som kommer och, ja, men alltså störningsmoment, apparaturer som ballar ur och förlorar liksom vett och sans och att man själv gör det. Vi är trötta på det. Så nu är vi alltså i en studio och ni hör säkert detta krispiga, vackra, rena ljud. Och ja, det är en sån fröjd att vara här och att vi är här faktiskt fysiskt med varandra. För det blir en jävla skillnad, tycker jag.
Det är någonting, jag tycker att man kan lägga in en liten så här extra tanke kring hur det är att jobba och leva under coronatid. Att jag tror att det blir som en honeymoon till att börja med, att man känner sig, jag pratade med en tjejkompis och sa så här, men gud, så här skulle vi aldrig ha kunnat gjort innan. Nu kan vi sitta här och köta en timme, det är ingen som vet om, det kan man jobba liksom i fatt sen.
Mm.
Men just den där, att för väldigt många, nu är du och jag vana vid att inte ha arbetskamrater eller träffa någon varje dag, men många har ju levt hela sitt vuxna liv i en kontorsatmosfär. Man träffar någon vid kaffeapparaten, man får kanske en kram, man liksom får någon hjälp i någon jobbfråga eller någon privat fråga. Allt det här är ju nu utraderat.
Ja, och liksom den viktiga beståndsdelen storebror ser, som faktiskt gör att man gör det man ska. Det ligger ju någonting i det faktiskt.
Ja, men jag
för min egen del känner jag.
Ja, men jag känner också, och det är så ojämnt. Som jag tycker så här, måndag, tisdag, onsdag tycker jag så här, jag har jobbat på. Det är väl en liten slampa. Idag känner jag så här, jag vet inte vad jag har gjort. Jag försöker summera min dag. Och sen kommer ju då min 18-åring hem vid 2-tiden. Och då är det ju helt kört.
Mm.
För då vill han ju prata om någonting, han är liksom, ja, någonting med hans pappa. Och sen hittar han ju inte underlakan hit och dit. Och så försöker jag säga så här, du visar ingen respekt nu. Nu blir du manisk. Nej, jag blir inte manisk, men så är man ju själv om man vill fråga någon. Så, ja, jag hittar inget underlakan här, eller varför har du ställt den här lampan här? Man bara, jag försöker jobba, jag försöker verkligen jobba. Du jobbar ju inte. Man bara, nej, jag kanske inte gör det. Nej, så det är svårt. Ibland liksom får man bara inte till det. Apropå honeymoon, jag måste bara fråga en sak. Gud, det är ändå konstigt att varken du eller jag någonsin har gift oss. När vi har levt i sån liksom känslomässig turbulens.
Mm.
Och så har vi aldrig liksom, du vet, okay, vi åkte till Paris eller vi åkte till Vegas. Mm. Aldrig en sån galenskapsgrej, men alla andra.
Jag håller med, det är faktiskt, det är dåligt jobbat av oss.
Jag är besviken. Dåligt.
Ja, jag är också besviken.
Ja.
Vi borde ha minst 3 äktenskap och 4 skilsmässor bakom oss.
Ja,
det har vi inte.
Det hade hedrat oss.
Ja.
Vi kanske inte är så crazy som
vi tror. Det hade klätt dig, Jan.
Ja, men ett jävla äktenskap bakom ryggen kunde jag väl ha haft. Betyder det här att vi inte är så romantiska?
Nej, jag tror så här. I ditt fall, jag vet ju att du är überromantisk och jag vet dessutom att du älskar att ha fest och sådär. Så i ditt fall så skyller jag på alla barnen.
Mm.
Och jag skyller också på, för jag tror att liksom, vi är ju 40 och du är snart 50. Usch, vad sjukt. Det känns inte som att du är det. Men vi är ju den åldern där vi har liksom också kommit på att det är ett jävla jobb att gifta sig.
Mm.
Ja, Vegas kanske inte är så jävla jobbigt. Men du fattar, det ska så här roddas en fest och det ska hållas på att planeras och det kostar jättemycket pengar. Och det är liksom, det är mer ett jobb än vad det känns härligt, tycker jag i alla fall.
Jo,
men det är en anledning till att jag inte slår till.
Men jag känner att jag mer och mer skulle vilja ta så här, mina 20 bästa tjejkompisar. Men det problemet är att de måste ju ha med sig...
Dina tjejmattis bara. Ja, nej, men, tjejfest.
Nej, men drömmen är om man hade pengar och bara så här, hyra en fet villa på Mallis. Och bara så här, be liksom José dra dit sina så här, pastapolare och laga en härlig middag. Och sen en liten så här, blåsorkester. Det skulle jag älska. Och alla var där så här, torsdag till söndag. Men det är ju en glad trehunka, hur man än gör.
Ja, Micke sa det nu. Han var på att spela in en film nu och var iväg på Dominikanska republiken. Och de fick ju då i coronatider hyra något så här via Airbnb. Men det var liksom som ett helt litet hotell som de hyrde. Men då sa han så här, gud, här skulle man så här gifta sig eller fira någon liten födelsedag eller något sånt där. Och att man så här drar dit liksom sina 10 bästa vänner med inkpartners. Men det är som du säger, det kostar ju en jäkla massa pengar. Men det är just det där, tycker jag skulle vara sjukt skönt att bara så här överlämna alltihopa till någon wedding planner typ.
Ja,
problemet är att då ska man hitta någon wedding planner.
Jag har, vi...
har det.
Ja, men det är bara att just nu så känns det lite så här, Jag tror att vi kan inte riktigt lita på energierna som rör sig kring mänskligheten just nu. Vill vi gifta oss? Vill vi inte gifta oss? Jag tror inte man vet inte riktigt vems känslor man tar på sig och vems inne. Men jag tyckte det var roligt för att jag läste en ny undersökning.
Mm.
Varje månad så liksom på Google så är det 27 000 Google liksom sökningar på honeymoons. Och då har ju då något, inte vet jag, något Compare Bet, något sånt spelbolag i USA, tagit reda på vilka honeymoon destinations som är då farligast om man inte vill skilja sig.
Mm.
Och gissa vilken som ligger på topp om man nu alltså är rädd för att man ska skilja sig när man inom ett par år.
Okej, okay, då ska man alltså inte åka på honeymoon till, vad fan skulle det kunna vara? Las Vegas typ.
Nej, Maldiverna.
Maldiverna? Ja. Men gud, vad är det som är farligt med det? Men det måste ju bara handla mer om att det här är någon slags, att man då lever mer i en romantisk idé än i verkligheten.
Eller att det är också rika människor som bara säger
som konsumerar saker, inklusive också människor och kärlek. Mm. Ja, jag förstår.
Men 20% av alla som hade gift sig där har nu skilt sig några år senare. Och nummer två på listan var Marrakesh.
Nej, fuck, där hade ju jag hamnat.
Ja, och Bora Bora.
Okej. <Okay. laughs>
17% respektive 13% av de tillfrågade och skilt sig. Men vet du, om du verkligen var säker på att du inte ska skilja dig, vet du hur du ska åka då?
Ishotellet i Jukkasjärvi.
Nej, men det var ju också med, såg jag. Att ishotellet låg högt upp.
Aha,
men,
oj då.
Men det som Lappland låg högt upp.
Gjorde det?
Ja, det var lite konstigt. Marrakesh, ja. Lappland, Maui. Men om man nu inte vill skilja sig, då ska man åka till Bora Bora, Bangkok och Cancun.
Fy fan, åka på honeymoon till Bangkok.
Och Nairobi.
Men det är väl för att ingen åker dit. Det är så här två par som åker till Nairobi. De är så här,
och de håller ihop.
De håller ihop. Hade specialintresse.
Nej, men jag tycker man känner sig lite, det finns ett ord i amerikanska som heter numb, som är så här, ja, men lite som att man är liksom, går på en valium hela tiden.
Mm.
Jag känner att jag är lite i det tillståndet. Jag går det här med min grotta, så går jag ut och gör grejer och sen så får jag liksom en kick och säger, nu ska jag göra det här. Och sen orkar jag liksom inte riktigt ta mig ut ur min grotta, så jag går in i den igen och så liksom... Jag vet inte, det känns inte som att livet är riktigt på riktigt. Jag tror att det blir, jag och Ossian, min 18-åring, pratade om det idag. Han sa att det är ännu tråkigare nu att bo i lägenhet.
Mm.
För att det finns liksom inga möjligheter på samma sätt i stan.
Det är en sanning modifikation, helt ärligt. Att bo i hus nu, det är 1000 gånger värre än att bo i stan.
Är det?
Den här tiden på året, ja. Vi älskar ju att bo i hus, men den här tiden på året, det är några dagar nu som man är så här... Gud, varför bor vi här? Vad gör vi här? För att nu kommer ju det här sjuka mörkret. Ja. Att det är mer mörkt än ljust.
Mm.
Och när det är ljust så är det ändå liksom... Det är bara lite blaskigt.
Jag vet, det är ändå mörkt.
Mm. Och det, i stan har vi ju syntetiska ljus, eller på att säga. Mm. Alltså det är ljus överallt. Men på landet är det den här skumma stämningen hela tiden. Och det blir aldrig ljust inomhus om man inte tänder lampor. Inte ens på dagen. Det är det som är deppigt.
Skumbär.
Och sen är ju hela trädgården och alltså allt som är tjusning med att bo i hus är helt obrukbart nu. Man kan inte odla, man kan inte sitta ute och ta en kopp kaffe. Utan man är ju inne i sitt hus utan då... möjlighet att gå ut och ta en kaffe och se en människa liksom.
Jag tänker alltid när jag ser såna här fantasy-serier som vi båda ger oss in i det träsket ibland, så tänker jag så här, gud vad mysigt de har. De har liksom 600 ljus i sovrummet. Och så vet man så här, fattigmanstorpet bredvid så här, ett halvt ljus. Man förstår hur dunkelt det var på den tiden.
Ja, för fan.
Alltså, det måste, alltså,
men det är också det så här, ja, som de som knappt ens hade råd att ha ett ljus, så de är så här, var tvungna att gå och lägga sig och göra någonting.
Ja.
Men jag bara säger, okej, det är bara så här, släck ner all aktivitet, för nu blir det skålsvart. Det finns inget att göra.
Men pratade inte du om den där forskningen som Karin Johannesson hade gjort, salig kvinna och forskare och författare, att alla var så här, men gud, när låg folk med varandra, som det alltid var ungar överallt, och alla låg i samma säng, då sa hon så här, eftersom det blev mörkt så tidigt under flera månader av året, så levde man liksom i skift. Man la barnen och somnade med dem. Och sen gick man upp vid 2-3 och kanske gökade i farstun. Och höll på med, liksom, ja, med lite pysslor och sysslor. Och sen så gick man och la sig igen.
Mm.
Och det tycker jag låter som en trolig förklaring. Det kanske det vi ska göra.
Vi får börja sova i skift igen. Ja, herregud. Ja. Men du, apropå att vara inne i en grotta. Vi och liksom att vara namb.
Mm.
Jag känner mig också namb. Men då har ju jag en karaslok som är allt annat än namb. Speciellt då under vissa skeden av hans sjukdom, eller vad man ska säga. Jag vill inte mena att han är manisk, men han är medicinerad och stabiliserad i sin bipolära sjukdom. Men han har en jävla energi, alltså.
Ja, men vadå, det är ju inte så att personligheten förändras
för att han får medicin. Nej, precis. Och han har ju alltid haft en kraft och en energi som är liksom... övervinner min alltid liksom. Ja. Men, och sen är det ju också så här att han är ju borta, han har varit och jobbat mycket den här hösten, tagit igen en massa så här coronafilmningar, så han har varit i Dominikanska republiken i 2 veckor, så han har varit i Wales nu i 2 veckor, så han är inte hemma. Och när han då kommer hem, då blir han ju liksom rastlös när han inte har någonting att göra, för då är han ju uppe i så här jobb-mood. Så att häromdagen så kom hans ledförslag bara, ska ni inte överraska killarna med och göra byta rum till dem?
Jaha.
Jag bara, kul.
Precis vad jag kände för efter att ensam absolut, i 4 veckor.
Supergärna så här, bygga om hela huset, vad roligt. Men jag gick med på det, och sen dess har jag liksom jobbat i mitt hem som en byggarbetsgubbe med liksom skavsår på knäna, och liksom, det har varit som galenskap. För vi har då gjort en rockad i hela huset.
Detta, det är faktiskt kul.
Ja, men det är så här, våra pojkar har haft varsitt då lite mindre rum på plan 2 i vårt hus. Och då har vi bytt deras rum så att de har fått hoppa upp i ett par större rum som ligger överst på 3:e våningen i vårt hus.
Arbetsrummet?
Nej, Olgas gamla rum och det som då har varit ett gästrum.
Okej.
Och sen så har
mitt rum.
Ditt rum, men du kommer få ett jättefint rum där. Ja, men då hade vi liksom, då flyttade vi upp dem, bara det att så här, shit, vad ska vi göra med grabbarnas rum då? Vi måste liksom, nu måste vi göra dem. Då bestämde vi, för då har jag varit, det här har varit en dröm för mig ända sedan jag var, ja, jag hälsade på hemma hos min halvsyrra och hennes mamma och hennes styvpappa i New York. Och mamman och pappan, de hade liksom en stor lägenhet där. Och två utav barnen fick dela på ett litet rum, och föräldrarna hade knappt något sovrum. För de hade prioriterat att ha varsitt arbetsrum. Alltså varsitt jävla eget rum.
Aha.
Vilket var så jävla fantastiskt. Att, och då fick jag, då hade de ju lite gästrum i det. Så att jag fick sova då i Fredrikas ateljé. Hon är ju fotograf och liksom hade lite konstnärsambitioner och sådär. Så hon hade ju som en egen ateljé. Och Tom då, hennes man, hade också som en egen då så här kontor, skapande verkstad. Och jag tyckte det var så jävla härligt. För att det är det man ofta så här bortprioriterar när man flyttar ihop. Alla barn ska ha så här perfekta barnrum och stora rum och egna rum. Där de aldrig är.
Nej, aldrig.
Nej, de är ändå alltid bara i vardagsrummet. Mm. Och sitter och vill leka där och titta på film där och vara där alla andra är. Och så sover de inte ens i sina rum, för de sover i sin egen säng.
Jag vet, så trött på det.
Så idiotiskt liksom att tro att barn ska ha stora ensamma oceaner till rum. Och då sa jag bara, nej, men nu vill jag ha mitt eget rum. Så jag har nu fått ett av grabbarnas då gamla rum. Det är inte liksom rummets eller husets största rum. Men det är ett eget rum där jag bara ska hålla på och fixa och domna. Och sen det andra rummet som var losrum, där har vi då gjort ett hotellrum.
Mm-hmm.
På riktigt ett hotellrum. Så jag har då målat det rummet i en helt fantastisk så här blågrå, liksom lite så här smutsigt gråblå färg, ashärligt. Och bara, det är som ett hotellrum där jag ska faktiskt åka efter Karlavagnen ikväll och ta in på mitt eget sanna in som jag nu har döpt det till. Där ska jag sova ikväll och stänga in mig och låtsas att jag bor på hotell och ta mig ett glas vin där inne.
Jag kommer med.
Så det har jag gjort. Och nu har vi då liksom så här, shit, så då ska jag ju flytta in och ha det här egna kontoret. Vad ska vi då göra med vårt gamla kontor? Ja, men då har Micke kommit på att så här, nej, men då ska vi göra tv-rum där. Så då måste vi flytta upp vårt gamla tv-rum. Det här är som ett så här, vad heter det här? Du vet, när man kallar ha. När man tar sig kulor och flyttar till olika. Så nu ska vi då ta liksom det gamla tv-rummet och flytta upp dit. Vad ska vi då göra i tv-rummet?
Det får bli ett porrum. Knullgunga.
Det är knullgunga, det blir BDSM-rum.
Det rummet är ljuvligt.
Ja, men det, där ska Micke då göra ett cigarrrum. Och det var liksom, där var jag tvungen att typ så här, jag kände att det var inte läge för mig när jag får mitt egna rum där jag kan göra vad jag vill, att säga nej till det. Så han får väl ha sitt jävla cigarrum, trots att ingen räcker cigarr och ingen vill sitta i någon gammal skinnfotell.
Men det är ju liksom ett stort rum.
Det är ett jättestort rum, och där ska inte vara någon tv. Och där ska, ja, fast å andra sidan, vad skulle vi ha haft det där?
Walk-in closet.
Men bara så här, jättemycket skor. Vet du vad den gamla ägaren hade där?
Nej.
Han hade hundrum där.
Han
hade två grandanna och massa så här konstiga rashundar. Liksom någon sån där rysk borsoj, tror jag. Så han hade liksom, det var guldmålat, så var det bara så här hundarnas typ sängar och grejer. Det älskar jag, såna här excentriska grejer.
Men vadå, varför kan inte det bli ett hundrum och nio? Ni har ju ändå två hundar.
Vi har två hundar, men de har fått utrymmet. Vi har inrätt hela det och satt in en värmegrej, så de bor redan i ett eget rum.
Gud vad matt jag blev i hela den här historien. Jag blev inte ens upprymd.
Den här veckan har vi en helt fantastisk sponsor, nämligen Barnfonden.
Mm.
Barnfonden är ju en barnrättsorganisation som jobbar väldigt mycket med fadderverksamhet. Just nu har de precis startat upp fadderverksamhet i ett nytt område i Indien som heter Kotra. Det är närmast granne med Gugunda, där du, Ann, har ditt fadderbarn.
Precis. Det har vi pratat om förut, Sanna, att vissa länder har slagit extremt hårt med corona. Och Indien är ju ett av de länderna. Och när man blir fadder för Barnfonden så blir man också en del av någonting större, tycker jag. Man blir en världsförälder. Och det här har varit väldigt fint för mig att berätta för mina barn att vi har ett fadderbarn i Indien.
Mm.
En 10-årig tjej som levde tillsammans med sina 4 syskon och sina föräldrar. Och hennes pappa och mamma har en årslön tillsammans på mindre än 1000 kronor. Och det här är såklart att de inte klarar av att försörja en sån här stor familj. Så om du blir fadder så hjälper du barnen i den delen av världen där du väljer att hjälpa till. Inte bara att få rent vatten och en bra skolgång, men också att få en jämlik uppfostran, kan man säga så.
Mm.
Och att, liksom, att nästa generation blir bättre människor med en större chans att bli sitt bästa jag, för att leva sitt bästa liv. Och det är väl det finaste och det bästa man kan göra. Nu klappar jag inte själv på axeln, men jag tycker att det är vår förbannade plikt att hjälpa till på det här sättet.
Jag vill också bara slå ett slag för att Barnfonden jobbar ju inte bara, när man blir fadder så blir man inte det bara till det här specifika barnet, utan till ett helt område. Man stöttar alltså med sin lilla peng som man betalar för att ha ett fadderbarn, så stöttar man hela området. Och här har man ju då möjlighet och chans att vara med från början i ett område där det finns enorma behov, och det kommer ske en stor utveckling under de närmaste åren med stöd av ditt och andras fadderbidrag. Gå in på barnfonden.se, bli fadder, eller så kan du också bli månadsgivare om du känner att du kanske inte riktigt har ekonomisk möjlighet just nu att bli fadder. Så kan man vara månadsgivare med så lite som bara 20 kronor i månaden. Det går jättebra att också bara swisha valfritt belopp till 901 30 20. Skriv då corona i meddelandefältet, så öronmärks pengarna och skickas direkt in i arbetsåtgärder för att stoppa spridningen och effekterna av coronaviruset.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ja, men du, vi måste ju ändå göra lite spaningar.
Ja, det måste vi.
Jag tänker att det finns två spaningar. Dels den som gick förlorad i cyberspace. förra veckan som jag vill att vi ska ta upp igen. Den som handlade om Mia Skäringer och ja. Sigge Fürst och,
Alex.
Och Alex som Schulman. Jag tycker är väldigt spännande. Och jag tycker också att den går lite hand i hand med försmådda människor. Och i det här tidevarvet som vi lever just nu så har ju människor mer tid att tänka. Mm. Och allt från att så här, hyresvärdena får mer klagomål för att man inte vill sitta och frysa ärslet av sin hel vinter. Mycket blir ju tydligt och kommer över en.
Mm.
Och då kan man ju antingen så här, inta en stoisk inställning till så här, ja, men jag sitter lugnt i båten och allting sker och liksom, det här är ödet och hit och dit. Eller också kan man ju bli försmådd.
Mm.
Och då tänker jag att...
ska vi ta och recappa lite grann vad som hände? Det. Alltså jag... Nej, men så här var det. Jag lyssnade på Alex och Sigges podcast. Det gör jag varje torsdagkväll när jag åker hem från Karlavagnen. Där, alltså det, här, det var ett väldigt roligt avsnitt. Där Sigge och Alex gör lite satir på Mia Skäringer kan man väl säga. De läser, de följer henne på Instagram, liksom jag. Och där förra veckan då så poppade det upp en bild på henne när hon sitter och spanar ut i fjärran, så en profil på henne. Och sen så är det, ja, vi låter helt enkelt Alex läsa en bit ur det här Instagram-inlägget.
Jag läser lite då ur hennes, det är ett en meter långt inlägg så jag läser inte allt, men jag läser lite då.
Mm.
Jag har fått det stora, vackra uppdraget att även få dig att skratta de gånger du inte trodde det var möjligt. Att hjälpa dig sluta skämmas, att stiga fram. Jag vill att du ska veta att jag är så jävla ödmjuk och tacksam inför min uppgift. Men jag var tvungen att först ta mig själv på allvar.
Jo, tack.
Genomleva varje ord i mitt eget manus som om det vore Sfinxens... Jag menar Sfinxens, tror jag. Sfinxens öga. Brännas av känslorna. Av deras ögon. När de genomskådade min själ. Jag passerade med livet i behåll. Men flög flera meter. Träffades av blixtarna i ögonen av sten. Dunkade ryggen i marken vid fallet. Fick blodsmak i munnen. Förlamades och kräktes upp flera olika varianter av mig själv. Nu är jag här.
Men om det är så tufft att vara komiker, hur är det då att vara undersköterska? Eller förskolelärare? Eller lokalvårdare på Silja Line?
Ja.
De måste ju ha sån jävla blodsmak i munnen i sådana fall.
Ja, men slutet är ett enormt slut där.
Mm.
Nu är jag här framför dig. Som komikens lilla osynliga barn.
Osynliga barn som fyller Globen 6 gånger.
Säg mitt riktiga namn, så kanske skorna börjar synas. Säg det. Igen och igen. Och då är kommentarerna, så då säger alla så här: Maria. Maria.
Nej.
Maria.
Nej.
Maria.
Deras spaning, Alex och Sigge, är ju att det här är en väldigt så här, nästan till narcissistisk person som gör sig själv till Jesus i stort sett. Alltså, det här är ju en biblisk text. Liksom. Säg mitt namn, Maria. Det är liksom Mother Mary. Och, alltså, den är lite galen, den här texten. Mm. Även om den är plockad ur sitt sammanhang. För det ska ju senare visa sig att det här är en del av Mia Skäringes kommande självbiografi.
Precis. Men innan man förstod det så, innan man förstod det,
så började man ju verkligen säga wow. Och hon är ju också en kvinna som verkligen kan konsten att både vara extremt allvarlig och skriva på ett sätt som berör våra känslor. Och där hon är ganska pretentiös. Och pretentiös har ju nu tolkats i vår tid som liksom typ det fulaste som man kan vara. Men samtidigt älskar ju folk det där allvaret.
Ja,
och det där högtidliga hos henne. Och det där andliga som hon har. Liksom, och så. Och det är det som är hennes storhet, skulle jag säga. Att hon kan kombinera liksom, att vara Tabita ena sekunden och nästa sekund är hon typ Jesus.
Mm.
Och det är få förunnat att kunna kombinera de två liksom, sidorna.
Jag vet inte, någon annan.
Nej, jag kan inte komma på någon annan heller. Jag tänkte såhär, Alex Strom, nej, absolut inte. Han har alltid någon så här liten liksom, det finns alltid ett skydd där i form av ironi. Precis, Henrik Schiffer, det finns alltid, men liksom, Mia Skäringer kan vara totalt icke-ironisk i sina texter. Det var ju det som var, gjorde hennes blogg så fantastisk och så stor också. Att det var så här, man fick se en helt annan sida.
Men det var också någonting, vet du, det var också nyhetens behag. Det var faktiskt någonting helt nytt.
Mm.
I en, liksom, vad ska man säga, i en tidsera där Martina Haag stod liksom för typ humoretiketten, så tror jag att många tyckte att det där var befriande. Och inget ont om Martina Haag, jag tycker hon är grym och jag tyckte att hennes krönikor var helt hilarious. Men det var lite som att så här, nu behöver vi inte sitta och skratta åt varenda rad.
Vi måste inte alltid skratta, typ, utan vi kan skratta ibland.
Det var ju
ibland
några år där alla var tvungna att skratta åt allting hela tiden.
Ja, verkligen. Alltså, allting var, det skulle vara ironiskt, det skulle vara roligt och det skulle alltid vara en liten så där humoristisk underton på allting. Men grejen är den, det här är ändå roligt, det här är i alla fall min typ av humor. När Alex och Sigge läser det här och konstaterar att hon tycker att hon är humor-Jesus och liksom gör sig lustig över henne i en del av sin podd.
Mm.
Mia Skäringers svar då till grabbarna Grousers, Alex och Sigge, lyder enligt följande. Det är också en mil långt, men jag läser hela det för jag tycker ändå att det här ger en ganska tydlig bild av henne. Tackar för fint framförande i senaste podden. Nu var det visst en bit ur min kommande bok ni läste högt. Som handlar om när jag tappade min humor i 20-årsåldern. Och lyckan när den sen kom tillbaka. Inte nutid, påläst som vanligt. Visst har ni snart material till ett helt sommarprat. Jag tänkte nämligen, jag kunde fråga er om det finns en möjlighet att ni skulle kunna tänka er att läsa in min bok. Jag har en känsla av att era röster skulle kunna lyfta mina texter på ett fantastiskt sätt. Att det skulle bli en underbar ljudbok. Jag har nämligen så fullt upp med mig själv. Hinner inte med mycket mer än att pulla till min egen avbild. Att en kan få hat så jävla gott. Jag vet. Narcissisten har fått russinfingrar. Jag tycker också att ert sätt att sätta in mina texter i ett större sammanhang är så fin. Jag känner mig utvald som gång på gång får äran att analyseras i er intellektuella form av klippa, leka, lära. Och jag glädjer mig också att trollfabriken runt er verkar ha mycket att göra nu i dessa annars så svåra coronatider. Hur svåra ord ni lärt dem. Ni kanske skulle starta en äventyrspark, Schulmania, där man kunde åka omkring i en liten golfbil och bli förnedrad av er. Ni kunde skjuta ostron i ögonen på besökarna eller pissa ut små aforismer i ett cocktailglas om livets små njutningar och låta människor dricka. Tack för alla era inbjudningar till tv-program och poddar. Förlåt för att jag alltid sa nej. Förlåt för att jag inte ville hjälpa dig med din föreställning, Alex. Förlåt att jag inte har besvarat dina fina meddelanden som du kanske önskat, Sigge. Och förlåt att jag inte vill ingå i någon feministpakt med er när ni hade någon form av panik. Jag förstår att ni inte är vana vid ett nej. Därför tycker jag att det är imponerande att ni så envetet hänger er kvar så troget runt min person. Det borde ni få en guldklocka för. Men jag antar att ni redan har dyra klockor. Jag skickar i alla fall två signerade böcker där texten inte är taget ur sitt sammanhang. Nu ska jag gå ut på vattnet och ta en god sig. Med vänlig hälsning, Kristi bröd.
Mm. Försmådd. Världens bästa ord.
Försmått. Alltså så jävla lack över detta.
Ja,
men och jag ber er, ni som lyssnar, kan vi inte, alltså jag tycker ändå att det är ett roligt experiment. Gå in och lyssna på Alex och Sigges podd och hör efter själva om ni verkligen tycker att de är så elaka att de förtjänar det här extremt försmådda och liksom faktiskt här, jag måste säga, överdrivet sårade svaret.
Men jag vet vad jag tycker är så himla orättvist på något sätt. Det är också så här, de som behöver försvara sig, de vågar inte. För att de vet att de kan bli så här bortputtade utav giganternas giganter. Men här är ju två giganter som möter varandra.
Mm.
Och då tänker man så här, att ironin och humorn och så här blinket som jag ändå tycker någonstans att både Alex och Sigge har, att det får lysa igenom som så här, ja det här bjuder jag väl på. Men det går inte. Och då tänker jag lite på Katarina Frostenson som har kommit ut med sin andra bok nu, F.
Mm. F. Mm. Mm.
Först K då som är Katarina och nu F som är Frostenson, fast också fjäril och försmådd.
Försmådd.
och jag handlar inte lite om att när man är så här upphöjd som, nu är inte det samma fall, Katarina, man kanske inte kan jämföra Katarina och Mia annars, för Katarina blev ju invald liksom i akademin när hon var 39 år. Hon har aldrig liksom varit nere hos oss dödliga. Hon kan inte ens liksom förklara en chokladbit som de skrivit, utan då ska hon säga chokladbiten istället för att säga så här japp eller någonting.
Ja, det var ju en snicker som ville ha.
Ja, men precis.
Den där jordnätig, alltså det är det. Men jag tänker hennes bara... språk är helt, det är som att hon pratar att hon har liksom en annat en,
ja, hon lever liksom i någon
lever en annan värld,
här, ja,
en annan dimension,
och den är inte bara så gammeldags, utan den är bara hennes egen frosten som ska landskap liksom. Men jag tänker, när man är så där upphöjd så besitter man ändå en sån makt att man inte behöver spegla sig, man sitter i sin egen, ja, man kan väl kalla det narcissistiska bubbla då. Och det är väl också så här, ja, det är väl få förunnat, och det kanske de är värda för att de är the best of the best, man ska säga. Men sen när den bubblan ibland så här petas sönder eller spricker och man ska komma ut i verkligheten, det är kanske då det blir så chockartat.
Jag har ju en annan person kring mig, närstående. Han heter Ulf Lundell, han är min pappa. Och Mia Skäringer och Ulf Lundell har rätt mycket gemensamt här. Alltså min pappa, som ju, om han får en dålig recension så skriver ju han ett svarsbrev, liksom knappar på sin skrivmaskin frenetiskt, precis som hon har knappat på sin mobilskärm här frenetiskt, och skickar iväg någonting som är ganska ogenomtänkt, till exempel till Carolina Ramqvist ett brev där hon skrev saknas pojkvän, har alldeles kissat ner dig, och som sen publicerades i Fittstim. Och jag tycker att Mia Skäringers svar, alltså hon ödmjukar sig inte inför det faktum att hon har enormt stor makt. Hon är ju queen of comedy, liksom king of comedy. Hon är Sveriges största komiker alla kategorier just nu. Hon slår till med Jonas Gardell med sex utsålda Schyffert allihopa. Ja. Sex utsålda Globen. Sen tycker jag också att det är lite kul att om hon nu tycker att det är så illa att de plockar då delar ur en självbiografi, ur hennes då kommande självbiografi, ur sitt sammanhang, så är det ju ändå ganska kul att hon bygger stora delar av sin föreställning på att plocka ur min mans självbiografi och göra sig väldigt lustig över den.
Precis, och nu är du den försmådda kvinnan.
Det hade kanske varit rimligt om Micke hade suttit här och blivit galen över det, eller skrivit något Instagram-inlägg om hur vidrig hon är som gör det här och så vidare. Ja, du tackade nej och så vidare. För han blev ju också ombedd att vara med i hennes föreställning.
Jag vet, men det här som jag tycker är roligt. Jo, men jag tycker att det här är ganska roligt, för att hon hänger ju ut då Alex och Sigge som att de vill ut liksom, utan någon sorts hämnd för att hon inte har hjälpt dem i deras karriärer. Men var det inte det, om jag inte minns fel, var det inte det som hände också med Micke och henne, att hon ville att Micke skulle vara med i showen, eller minns jag fel?
Precis, Helena Bergström regisserade ju hennes show, och då ville ju de att Micke skulle komma in som ett inslag. Det var en ganska rolig idé liksom, att han skulle filmas liksom som något gudalikt väsen som kommer in och läser sin egen självbiografi liksom, och så att förstärka den där den sketchen då, som bygger på att hon läser ur hans självbiografi.
Så den skulle vara förinspelad?
Det skulle vara förinspelad på något sätt. Och han avböjde medverkan där, för han liksom hade varken tid eller... Ja, men han är ju ganska begränsad i vad han vill vara med i och sådär. Men hur som haver, så tycker jag liksom att hon kackar lite i eget skåp här. Att så här, kom igen. Och du var inne på det, Ann, också. Att så här, när man är en gigant, liksom, när man är stor, då måste man ödmjuka sig kring att människor kommer analysera en. De kommer göra satir på en. De kommer liksom att diskutera en och recensera en och sådär. Det är det som händer när man blir jättestor och berömd. Och det kanske man inte behöver bli så jävla känslomässigt galen av, tänker jag.
Men om du tar till exempel din pappa som exempel då, som också faktiskt är en gigant, eller nu är han ju äldre och inte lika stark och liksom syns inte lika ofta på arenan, men han var ju faktiskt en gigant när det här hände, när Fittstim kom ut, vad är det nu, 20 år sedan. Och ändå blir han så försmådd. Vad är det i människans ego som gör att man inte kan stå över det här? Och det är lite det som händer med Katarina Frostenson. Jag tycker ändå inte att man kan jämföra med henne, för att hon sitter ju där på någon pedestal där hon själv har satt sig. Hon är ju liksom aldrig nere i vår vanliga svennebananavärld, men det kan man ju ändå inte säga om.
Men med Katarina Frostenson tycker jag det är ännu mer anmärkningsvärd, eftersom hon har ju en förläggare och redaktörer som läser hennes texter och så här. Den här boken, nu har inte jag hunnit läsa den. Jag har ju läst K.
Recensionerna är tillräckliga.
Nej, men recensionerna är tillräckliga, och det är ju verkligen så här ett under att det här... vem har släppt igenom det, och hur... Alltså, hon
det är
gör
faktiskt beklagligt, för hon gräver sin egen grav ännu djupare. Mm. Och just det sorgliga att hon liksom... att hon lägger skulden på kvinnorna.
Mm.
Alltså så här, år 2020 så lägger hon ändå så här, ja, det kanske var någon fjäril som fladdrade iväg, men jag lyssnade också på de här bandinspelningarna med henne under själva rättegången, och det är liksom, men det är alltså så att håret reser sig på armarna. Vi kan lyssna lite på det här bara för att det här är lite spännande.
Skulle du kunna lite sammanhållet beskriva Jean-Claude som person för domstolen här?
Han är en varm, omtänksam, vänlig och mycket ömsint människa.
Vet du vad Jean-Claude är misstänkt för, alltså, eller vad han är dömd för i det här målet?
Ja, det vet jag.
Ja, och vill du berätta vad du har hört att han är dömd för?
Han är dömd för att ha fört in sitt kön i kvinnans mun och ha hållit fast hennes huvud och tvingat sig på henne på det sättet.
Dina spontana tankar om det utifrån din kännedom om Jean-Claude, vad är de?
Att det finns ingenting våldsamt eller hänsynslöst hos honom.
Har du någonsin uppfattat honom som våldsam?
Aldrig.
Men ni har ändå känt varandra i många år?
Ja.
Varit i många situationer, antar jag.
Ja, det har vi.
Kanske varit osams ibland?
Ja, det har naturligtvis hänt i vårt långa äktenskap.
Har du någon gång sett honom bete sig på ett våldsamt sätt mot någon?
Aldrig.
Nej. Har du i en intim situation med Jean-Claude någonsin eller varit med om att han helt plötsligt har ändrat karaktär från att ha varit omtänksam till att bli brutal och aggressiv eller så?
Nej, det har jag aldrig upplevt.
Men här sitter man ju och hör en kvinna som så här, rent sitter och ljuger rätt ut. För då man har levt tillsammans med en man i typ så här över 30 år, men han har aldrig varit aggressiv eller arg, eller han har bara varit en härlig fjäril. Och jag bara tycker att det är så sorgligt att hon inte kan liksom, jag förstår inte varför hon skriver den här boken, för att det är som Malin Ulgren skriver i DN så här, det är så långt från, alltså det är så mycket, bortse så mycket från verkligheten, att hon inte har varit i verkligheten heller. Hon kan inte förstå att hur du kunde vara i svenska fängelser och jämföra med liksom någon gammal
häkten,
filosof.
Ja. Här, varför skriver inte journalister om svenska häkten, hur det är här? Bara, jo, men de gör det, och det är så här, Human Rights Watch och Amnesty har ju alltid alltså vi är ju kriminaliserade.
Ja, nej.
Ja, men så att, nej, men hon är ju extremt försmådd, och hon lever ju också i en isolerad verklighet, och det tror jag många människor, apropå varför min pappa fick för sig att skriva det där brevet, så tror jag dels är det en impulshandling, och det är lättare på Instagram liksom för Mia Skäringer idag att fingrarna slant. Å andra sidan så ser man ju prov på att folk då åtminstone då har en goda smaken att ta bort sådana där inlägg liksom, att så, oj gud vad fan gjorde jag, och så tar man bort. Så här. Men det har hon ju inte gjort här, så hon verkar ju tycka att det där är
fast det kan man, när man sitter i hennes position, det är så här, vadå ska Gud så här, ändra en så här, ett budord, nej men det går ju inte, även om hon hade velat. Jag tänker som Camilla Läckberg, tycker jag med åren har blivit en mästare på att se på sig själv utifrån, att med tacksamhet se på det hon har byggt upp, även om det inte alltid är kredit. Fast å andra sidan, nu när jag tänker på det, så kanske det är helt oundvikligt, om det är någonting man verkligen går all in med, någonting nytt som man satsar på, någonting man tycker är nytt och fräscht, som till exempel med Camilla Läckberg och Hedda Kär, där var ju hon också försmådd.
Men hon blir också extrem. Alltså, jag tror så här, Camilla Läckberg är jävligt duktig på att låta sig skämtas och drivas med när det gäller hennes lilla relation med Simon och att hennes böcker är skrivna tattigt och sådär. Men där hon inte står ut med kritik, det är när det gäller hennes föräldraroll. Alltså hon är ju varm förespråkare av sömnmetoden Anna Wahlgren och liksom att barn ska sova i egen säng och mamma ska sova hela natten och hon vill helst inte amma, hon tycker inte om små bebisar. Och när folk då är så här, fast vänta nu, anknytning och sådär, då blir hon tokig. Just, där är hon och jag gått i clinch. Hon försvarar ju Anna Wahlgren och jag försvarar Felicia Fält. Liksom. Så där vill hon inte bli kritiserad. Och sen vill hon inte bli kritiserad när det gäller hennes affärer. Som det här med Hedda Care, att de startar ett privat vårdbolag för kvinnor. Och det här är alltså ett helt privat som inte går via landstinget. Så gå till gynekologen hos Hedda Care kostar ju 2500 kronor. Mm. Och det fick hon ju mycket kritik för. Särskilt eftersom Hedda Care var först, eller nästan först ut med att coronatesta personer. Och det var ju ramaskri då. Det stod hon inte ut med.
Nej, men alltså, det här tror jag handlar om att alla människor har ett litet skrapsår, en akilleshäl, som kanske inte är blottad. Men i och med det här...
Vilken är din?
jag vet vilken som är min. Men jag tror att det var det som hände. För Camilla, om man ska se till henne som personlighet, så var ju hon så här, tönten. Så här, den fula ankungen som blev svanen. Och där tror jag hennes akilleshäl, de liksom kvinnor hon har valt ut som ska ingå i hennes liksom, stall... Om de sviker henne, då jävlar. För det var ju det som hände med Kristina Saliba, att hon tog beslut bakom Camillas rygg, verkade det som. Och det var ju då hon verkligen liksom tappade allt. Och då var det också ut på Instagram och ilska och försmåddenhet och sådär. Så att vilken som är min? Ja, men det är nog när någon skriver att jag inte står på kvinnornas sida. När jag stod och sa, aha, då sa jag så i den podden och sen, jo, igår fick jag en sån. Jag och Anita pratade om det amerikanska valet i podden som kom ut häromdagen. Och då så sa Anita något sånt här, undrar vad Michelle Obama tycker nu när det kommer en så här stark, tuff kvinna som inte sitter och pratar om typ. You have to look great anyway because som verkligen är en tuff jävla bitch. Undrar hur de kommer liksom, du vet. Och då så vill jag säga, ja, men det ska bli intressant. Och då var det någon som skrev till mig så här, hej, vad tråkigt att ni inte kunde binda ihop podden med att de här två starka, liksom fantastiska svarta kvinnorna kan göra någonting tillsammans. Och då bara, vill jag direkt säga, det är inte jag som sa det. Och tänkte jag, okay, nu tar du ett liksom, steg tillbaka så lyssnar du på vad jag har sagt och sådär. Så att det tror jag är, och också såklart om någon skulle anklaga mig att jag har varit en dålig mamma. Ja. Även fast jag själv kan säga att jag har varit det från och till för länge sedan. men det är ju så att det, men det här med att, ja, men vadå, det är väl samma sak för dig. Så här, vi pratar om hur Katarina Frostenson försvarar Arno, men på ett bizarrt sätt. Men initialt så är man ju bara sina känslor. Det är ju, du har ju försvarat mycket också. Man är så, man älskar det man älskar. Hur ska
samtidigt så är det ju en sak att göra det liksom privat.
Ja.
Men sen är det en annan sak att gå ut liksom på Instagram och skriva så här blodiga brandtal. Alltså det är väl någonting som jag har lärt mig att så här, nej, jag ska inte, alltså man kan inte använda sig av sina egna relationer och erfarenheter för att försvara en hel folkrörelse. Och det är det Katarina Frostenson gör i F och K liksom. Dels så är den ju så otroligt avslöjande bara att hon inte har någon som helst, alltså hon verkar ju leva i, som en isolerad människa på en ö. Att hon inte har några kontakter med andra kvinnor och kvinnliga erfarenheter. Nej. Som ju vi alla fick ta del av under MeToo, att liksom det här är inte bara ett litet problem hos vissa få, utan det är liksom i stort sett varenda kvinna har blivit utsatt strukturellt av patriarkatet liksom, sexuellt utsatt. Och det verkar ju hon inte. Det liksom, hon skjuter sig själv så jävla hårt i foten med båda de här böckerna och det är bara jättesorgligt och jag bara känner så här, gud, hon kommer ju bli ännu mer ensam av det här. Så att ja, det är intressant.
Jag tycker ändå att det var ganska intressant med K. Den skriver hon mitt under brinnande krig. Man kan ändå förstå en människa som så här lever i ett liv där hon ändå, hon blir besviken ibland och ledsen och hennes man är otrogen och det är väl liksom, hon har väl vardagsbekymmer som alla andra, men på något sätt så har de hittat något sätt i deras själars sammankoppling. Men det är som att aldrig riktigt, det ges aldrig något uttryck för den här starka, riktiga kärleken. Det är bara uppe i hennes liksom sublima gudavärld på något sätt.
någonstans så kanske man borde lägga lite band på sig innan man går ut och gör en sån här liksom personlig... Katarina Frostenson är ju poet. Hon är en gudabenådad prisbelönt, helt fantastisk poet. Hennes poesi är liksom... Ja, men den är nästan som en så här direktlänk, men den har beskrivits som att hon har som en så här direktlänk med någonting andligt. Liksom. Mm. Det är en helt egen, den extremt egen helt enkelt.
Ja, men Arnaud var ju hennes musa.
Ja, men på något sätt så lever, men det märkliga är, och det som är tråkigt är att jag hade önskat att hon efter hela det här raset från Svenska Akademin, allt det som hon är med om, att hon hade kunnat ta allt det här och komprimera det och göra poesi istället för att skriva en självbiografisk dagbok typ. För det är liksom, dels så klär inte det henne och sen blir det ju inte bra och det blir definitivt inte allmängiltigt. Jag tror inte en enda person känner att man blir tröstad av den här boken eller kan ta till sig, eller att man får någon så här litterär verkligen aha-upplevelse vad litteratur nu är. Det är ju naturligtvis olika för olika människor och beroende på vad man är i behov av. Men jag får bara en så här fadd smak i munnen att hon ska försöka beskriva en verkligheten. För det är det hon gör anspråk på, att hon vill lägga fram den riktiga sanningen här. Liksom som att hon skulle vara någon slags murvel, typ journalist som säger, här sitter jag med verkligheten, hörni, läs det här. Det blir som bara helt bizarrt. Och det måste jag ändå säga, att Carolina Ramqvist gjorde någonting så otroligt mycket större, tycker jag. Så hon är ju också författare, hon är journalist i botten, men hon har ju gått över till att skriva skönlitterärt, och mitt under brinnande liksom kris med Fredrik Virtanen efter att han har fått sluta på Aftonbladet, blivit av med alla sina uppdrag. Cissi Wallin driver fortfarande på kampen mot att få honom deplatformed precis på varenda liten jävla plattform där han kan tänkas existera. Och Carolina Ramqvist och Fredrik Virtanen är gifta med varandra och har två barn. Och hon kom ju då med boken Björnkvinnan 2019. Precis i början där, ett par år efter MeToo, eller det blir ett och ett halvt år efter. Och då trodde man ju bara såhär, gud, nu kommer hennes hämnd här. Hennes så här, upprättelse på något sätt. Men nej. Inte alls. Det är så här, har du läst den?
Nej, jag har inte läst den, men den handlar väl, det är ju en roman.
Ja, men det är så här, man vet inte om det är henne själv hon skriver om. Man vet inte om det är liksom Fredrik Virtanen som är mannen i den här relationen som skildras. Och sen blir det liksom en berättelse i en berättelse om en så här 1500-tals kvinna som gör någon polarexpedition. Liksom. Den är extremt suggestiv. Jag har läst flera av hennes romaner liksom. Och bara, det är bara något helt annat. Det finns absolut inget så här krav på att hon ska ge sin version av sanningen eller någon typ av återupprättelse eller något försvarstal eller någonting. Otroligt intressant på något sätt, liksom, att hon lyckas skapa en helt annan bara berättelse och ton och känsla i den här romanen. När man vet vad hon måste ha gått igenom rent privat. Liksom. Det tycker jag var mer, jag ska inte säga att det var mer passande, för det vore att ta i. Alla får göra som de vill, men Katarina Frostenson skjuter ju verkligen sig själv i foten. Hon gör sig själv illa. Det är ett självskadebeteende att ge ut de här två romanerna, tycker jag.
Ja, och det finns också så här så flagranta meningar när hon säger så här, att de här kvinnorna då har tjänat på att så här, liksom,
sitta. Det är så galet.
Det är så här, det är ändå liksom, Gabriella Håkansson, Elise Karlsson och Lena då, Tenhopen heter hon, nu har hon skitsat, hon heter Sundström, går ut med liksom bild och sina vittnesmål, och ändå så är det liksom som att hon ska avfärda de här kvinnorna som de vore någon så här 14-åriga tjejer som är så här bittra över att den stora kulturmannen har ratat dem. Så att jag... Det är också så svårt att sätta sig in i den här situationen. Du kanske ändå har lite liksom, lättare, men vi har ju båda varit med om att det har liksom, stått rubriker om oss och våra män. Och jag kan förstå att man vill in och försvara och kleta hit och dit. Men det här är ju liksom, jag tycker så här, den här redaktören måste ju typ ut på stan och doppa sig kära och fjädrar. Det är liksom ett, det blir ju... Det, ja, det blir liksom hennes vänner. Hon har väl en,
ja, det blir ett litterärt mord.
Men hon kanske inte ens har, vissa kvinnor, jag ska inte säga några namn, de visar ju aldrig upp sina böcker, utan de skickar ju bara iväg manus så här, nu är det klart, annars tänker jag inte liksom.
Ja, hon kanske tillhör den utvald skara vars redaktörer liksom inte gör någonting med hennes verk, som tycker att hon är en sån pass upphöjd konstnär att hon har rätt att liksom ge ut saker utan redaktör. I don't know. Men samtidigt tänker jag också så här, eller så är det så här att det finns massor med andra människor. Hon kanske inte alls är ensam. Hon kanske har en hel väninnekör. Hon kanske har massor med människor i Kultursverige som håller med henne. Som tycker att de här kvinnorna är liksom, förstår du, det kanske finns en så här parallell, jag vet inte.
Häller upp lite glas. Nej, men jag tycker att det är lite kul nu om, angående Catenacci-fallet då, uppgång och fall. Det har också varit ja, men ganska hårt de här senaste veckorna, att när ETC gick ut då med vittnesmål från 11 kvinnor som sa att han under åren hade skickat dick pics, tafsat på om någon hade, han hade bitit någon i bröstet och ja, men det har ju pågått vittnesmål då, och nu är han ju bortraderad från deras hemsida.
Ja. Han har tagit en time out.
Precis, lämnad av sin kvinna. Nej, han är avskedad nu. Och nu, och då tänker jag lite så här, det var det någon en kock som kritiserade så här, fan vad märkligt att ingen, att det är så många kockar som inte vågar säga någonting innan de tittar vad alla andra tycker.
Det är det jag menar. Ja. Det har jag reagerat starkast på också, att så här, hans kvinna lämnar honom nu. Som att hon inte har vetat om det här.
Precis.
Och alla kockar då, så här, som är lite kända i sociala medier, så här, går ut nu och ska liksom berätta vilket svin han är. Och gud vad de verkligen vill skapa nya arbetsmiljöer.
Och ingen har vetat någonting om det här. Visst är det
konstigt? Nej, vad konstigt. Eftersom restaurangvärlden och kockbranschen är så himla stor.
Precis.
I lilla Sverige.
Och eftersom den liksom inte alls, finns inte en hierarki i den, utan det.
Nej,
det flyter fritt bara.
Är det här är trams, och det är liksom, det är fega människor tycker jag, och det är människor som också ska göra, som skapar egenvärde, som ser en chans till att framstå som god templare och liksom så här goda människor. Titta, oh gud, här sitter jag med en liten flagga och som visar att jag är en god människa som tog ställning här öppet mot det alldeles självklara, för vem fan tycker att det är okej att bita medarbetare i bröstet? Men liksom, kom igen, jag vill bevara den typen av arbetsmiljö. Lite dick pics på det. Det är trevligt.
Och jag bara så att jag tänkte så här, vi pratade om det här på en middag, och då sa en tjejkompis mig som ganska nyligen hade träffat en ny man, de lite äldre, hon sa så här, nej men han fick ju lite feeling där, det började snackas om dick pics, så han skickade ju en till mig, då sa jag, det gör aldrig om det, gör aldrig om det. Jag vet inte, jag har inte fått någon dick
pic. Har du inte fått att det är en kille?
Nej. Det
är Mattias, kom igen nu.
Nej, men jag sa det, ska du inte skicka en dick pic? Han tittade på mig som att jag vore en utomjording. Men jag vet inte, jag tycker att det är liksom, jag kan förstå.
Varför skulle det vara bara själva fenomenet? Jag tror att man om 100 år kommer säga, ja hörni, på 2000-talet så fanns det en helt bizarr grej. Det var att folk tog bilder på sina snorrar och skickade dem till lite random tjejer. Det är världens konstigaste grej. Ja.
Och då det, han som skickade till mig som hade doppat sin Nopedon i svart färg först. Och så fick jag en till bild 5 minuter senare i vit färg. The chess player. Eller vadå? Schackmatt liksom.
Det är så jävla knäppigt.
Och då sitter de där och liksom blir så upphetsade. Men det är ju bara ett utfall av någon form av liksom makt såklart. Att så här, du bad inte om det här, men jag skickade det här. Mm. Så är ju inte i en relation, men det var bara så väldigt roligt när hon, den här lite äldre damen, sa det så här. Då sa jag till honom, jag ser att du fick feeling, men gör aldrig om det där.
Han försökte vara lite gullig.
Han vill liksom, han vill skapa lite eld och passion. Hon var så här, men jag vet inte, det är väl så här, det är klart att kön... alltid, liksom, det var någon som skrev.
Men det är väl så här också, att män går igång, det är kanske också så att karlarna borde liksom så här, stopp och tänk, gå inte på impulser, skicka inte det du själv vill ha skickat till dig, för att det har ju gjort så många studier på vad kvinnor respektive män går igång på, och män är ju då, går igång mer på visuella då, bilder. Det är därför de är liksom porrkonsumenter på ett helt annat sätt än vad kvinnor är. Mm. Medan kvinnor går igång på liksom beröring och sådana saker. Liksom, så att liksom, så här, nej, det är vi som borde skicka liksom pussy pics till dem. Det får de inte.
Nej.
Och då skickar de det de allra helst vill ha. Precis som att de typ skulle ge en i födelsedagspresent. Apropå det, så fick jag i födelsedagspresent, jag fyllde år förra fredagen, så fick jag en Fitbit. Vet du vad det är?
Nej.
Det är inte vad det låter som. Det är en träningsklocka. Jaha. Apropå att ge presenter som man själv skulle vilja ha.
Ja, en tränings för fittan.
Nej, utan det är en så här, du vet, en helt vanlig träningsklocka som mäter puls, den mäter steg man går, du kan koppla GPS och se hur långt du har sprungit, var du har cyklat, alltså den mäter ta med fan allt.
Mm-hmm.
Och jag är väldigt glad över den här, för det var en present som jag liksom inte visste att jag ville ha. Du vet, en sån som man absolut inte hade koll på att det fanns. Men det hade ju då mina teknikintresserade manliga familjemedlemmar. Så de köpte ju den. Och sen dagen efter köpte micken till sig själv.
Mm-hmm.
Och nu är vi uppkopplade på varandras.
Mm-hmm.
Och kan då tävla med varandra om liksom antal steg per dag. Antal trappor per dag.
Gud vad bra!
Hur mycket vi har sovit. Vem som har vaknat mest på natten. Jo, den ser när man vaknar. Det är liksom helt stört.
Gud, det vill jag ha.
Ja, det är sjukt spännande. Jag är liksom redan besatt. Det är galenskap. Mm. Presenter som man inte visste att man ville ha. Dick pics och Fitbits.
Samma okay, kategori. Okej, nu när du säger. Men jag, du vet att vi pratar mycket om den här, vad ska man säga. Det är också en pågående hetsk debatt om det här med porr och porrfilter. Och RFSU vill ju då inte att det ska då bli en lagändring, det här med att allt från porrfilter till, de tycker så här, ja, det här är ju liksom ett pågående bråk, men så att jag gjorde så här, att jag gick in nu igen.
Mm.
Ja, men det kommer ju upp länkar, det är ju bara att trycka, man behöver ju inte ens söka.
Nej.
Man kan bara sitta vid datorn, så kommer det upp så här, do you wanna see hot mama bla bla bla, och så gick jag in, och då som vi pratade om innan, väldigt mycket stepmother.
Mm.
Är det någon coronagrej eller? Att alla vill bli så här, åh mamma. Jag vet inte. Men då tittade jag på, då tänkte jag så här, gud, nu har det blivit liksom, jag vet inte om jag missat någonting, men nu är det så här ganska avancerat. De gör lite som trailers.
Mm.
Då var det en trailer, och jag ska säga att jag fastnade lite. Jag satt i köket lite för mig själv en fredagkväll och tyckte lite synd om mig själv. Hade ett halvt annat glas vin och alla var så trötta. Då var det liksom reklam då, en hopklippt film som en trailer för, ja det finns ju massa forum såklart liksom. Och hela den här reklamfilmen gick på 3 minuter ut på att man hade klippt en penis som då tränger in, plopp, i en slida.
Mm.
Korta klipp bara, bank, 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 till slut blir man helt, man ser bara så här 200 nopedoner som fladdrar förbi och så in i vaginan och så 200. Ja, och då det påverkar en, det kan man ju inte säga att det inte gör. Så då tänkte jag, ja, gick jag in och berättade det här, och då blev Mattias, så kände han sig jätteanklagad. Vadå, såg du det på min dator? Jag svär på mitt liv, så jag har inte varit inne på porr. Och jag var så här, nej men gud, ta det lugnt. Nej, det var bara en grej som kom upp. Då kände jag så här, wow. Han trodde att jag kom med en anklagelse. Eftersom vissa påstår att om man tittar på porr, det är den här tidens otrohet. Det har ju varit någon som har skrivit den här pågående debatten om Tinderhoran och allting som alla har lagt i. Och då tänkte jag så här, wow, är det här ännu en liksom efterdyning av MeToo? Att männen då blir rädda när man antar att de har gjort någonting som då inte ser det samt. Jag blev så här, gud, ta det lugnt. Du får kolla på porr om du tycker det.
Ja, men
det måste vara någon av barnen typ.
Men hela porrfilmsdebatten och porrfri barndom och att vi liksom reagerar på porren, det har ju varit, som du har varit inne på, det har vi pratat om massor. Och jag är så dubbelt inställd till det. Jag vill inte börja moralisera kring folks sexuella preferenser. Jag vill framför allt att kvinnor ska hitta sätt att ha sex på som de tycker om. Och om det innebär att de vill ha... Jag fick ett sjukt spännande, apropå att vi pratade om det, om så här BDSM och vad det har för funktion. Jag fick ett sånt jävla spännande mejl från en av våra lyssnare som bara, det här kanske kan vara intressant för er som en förklaring till, jag har gjort liksom den analysen på mitt eget liv och den typ av sex som jag går igång på. Hon hade varit gift, de hade väl liksom något halvdant sexliv, men hon kände att liksom så här, nej, jag går igång på liksom lite hårdare tag. Mm. Jag vill ha en dominant partner i sängen. Hennes man var inte intresserad av det och det ledde till att de skilde sig. Och jaha. Nu har hon då träffat en man som han är väl bra på massor med olika sätt. Hon beskrev att de hade en toppen relation. Men framförallt så funkade sexet utomordentligt bra. För att han gick igång på tuffa tag. Och hon gick inte närmare in på vad det innebar. Men det hon hade kommit fram till när det gällde henne själv, det var att liksom den moderna kvinnan och de krav som ställs på den moderna kvinnan, att vi ska ha koll på precis allting. Vi ska liksom koll på så här högtider, vi ska vara högpresterande på jobbet, vi ska liksom planera, strukturera och fixa liksom familjens familjepussel och projektleda hit och dit. Det enda stället där jag kan liksom bara få slappna av och bli tillsagd vad jag ska göra, det är i sänghalmen. Låt mig få ha det.
Fattar.
Och det tycker jag var en ganska så här, jag fattar lite vad du menar. Så här får jag bara vara ett så här ansvarsbefriad person som bara så här, jag får, jag behöver inte ge här. Och för att liksom kunna helt och hållet hänge sig i det så behöver hon en dominant person som talar om för henne att nu ska du göra så här.
Ett andrum att slippa, ett andrum, från här, slippa ansvar, familjens chef.
Slippa fatta beslut, slippa ta initiativ, slippa styra skutan. Det tycker jag var rätt intressant faktiskt.
Men då måste jag genast göra en snygg brygga här. För att även idag så har jag läst en ny forskning som har kommit ut från Lunds universitet.
Mm.
Som handlar om makt.
Mm.
De har tillfrågat då tusentals kvinnor och män. Och det här var ju såklart en jättelång artikel. Publicerad i en ansedd tidskrift. Forskningsobs eller vad den hette. Och summan av kardemumman var att männen hade då mer makt på jobbet och kvinnorna hade mer makt hemma, och det var ju inte ett nytt under solen, men det här var någonting som männen absolut inte ville ha med på länge. Om de fick önska så skulle de hellre ha mer makt i hemmet än på jobbet, och det är ju någonting som är helt nytt enligt den här forskningen då. Och jag tänker att det här kanske, ja, men som till exempel en fråga som togs upp som vårdnadstvister, där i stort sett, jag kan nästan tänka mig att det är en mikroskopisk liten del där männen till liksom delas vårdnaden.
Mm.
Trots att så här, det kanske inte är morsan som är bäst lämpad. Det är någonting som sitter i våra liksom, i vårt svenska DNA, att så här, männen får steppa tillbaka när det gäller moderskapet.
Mm.
Så jag tyckte ändå att det fanns något intressant i det, att helt plötsligt så har det där, ändras den attityden, att det viktigaste för dem är att vara en större del av hemmet.
Ja, och sen tror jag också att så här, det finns en illusion just nu, vill vi verkligen tolka allting i så här strukturella problem, den som är överordnad och har makt på något sätt tillskrivs högre värde, att det skulle vara det mest åtråvärda i livet, att ha makt, att sitta på liksom den högsta positionen hierarkiskt. Och grejen är den att det är kanske inte alltid det, och dessutom har det gjorts studier som visar att människor tycker om att bli styrda, att slippa ta ansvar över sina beslut, att slippa, har man en god relation till sin så att säga ledare, så tycker man att det är en ganska skön position, att någon annan så att säga bestämmer över vissa delar av ens liv.
Bananrepubliken, det nya heta.
Ja, men man ska inte förakta det,
nej,
tänker jag.
Att, men det så här, kan jag själv
är det verkligen
känna.
Det absolut härligaste som skulle kunna inträffa i en människas liv? Att vi får bestämma allt.
Mm.
Herren på täppan, är det det vi strävar efter? Är det liksom det bästa? Är det så orättvist att de som sitter där uppe på herren på täppan, liksom, att man så här, jag vet inte.
Min son kom och berättade idag att hans pappa hade sagt att jag vill ha mer makt. För att han hamnat i något bråk. Och det kunde liksom inte, han kunde inte förstå det. Och sen var så här, liksom, vem bryr sig om det? Så jag tror också såklart att det är en generationsfråga. Att det var någonting som är fint att ha makt. Men efter så här, trumpenisterna och Trumpens förfall, så känns det så här, ja, om man kan hantera makten så att säga. Liksom.
Mm.
Det är inte alla som har kunnat göra det, för att man har fått den här makten i hemmet till exempel utan att kanske ha förtjänat den.
Ja, och utan att ha möjlighet att förvalta den. Mm. För det är ju också ett jävla ansvar att åläggas makt. Mm. Speciellt över en annan grupp människor. Titta på liksom, att vara en dålig chef. Hur kul är det liksom? Nej men alltså helt ärligt, jag är hellre en dålig medarbetare bara, ja, än att vara en dålig chef, mm, som alla kan bara så här skylla på att allt gick åt helvete på grund av dig.
Ja,
alltså, det är
otacksam
inte
roll.
Jävligt otacksam roll liksom. Man kan bara stå och peka på den där människan som står där uppe och hävda att allt är hans eller hennes fel.
Hallå, hallå alla företagare där ute, eller ni som jobbar på ett företag. Jag tänkte faktiskt ställa en liten fråga. Har ni koll på vad ni gör med era gamla prylar, alltså teknikprylar och IT-apparater? För att min kompis Fredrik, han har startat ett företag som heter Remade in Sweden, och de har en skitbra tjänst som ger liksom de här IT-prylarna nytt liv, eller vad ska man säga, extra liv. Så om ni har så här datorer eller gamla mobiler eller andra IT-produkter som ska bytas eller ligger i något förråd, eller så går ni in till er chef där som har hand om teknik och liknande på jobbet och frågar om de har någon koll på om det finns några gamla IT-prylar, så kommer alltså Remade in Sweden och hämtar upp det här, och ni får både ersättning och ett miljöcertifikat, och ja, ni hjälper till att rädda världen, eller hur, Sanna?
Ja, men jag tycker att det här är en sån fantastisk tjänst. För det är ju så knäppt att liksom, man vill ju ha ny elektronik. Det är ju någonting i det där att unboxa. Är inte dina grabbar så där hemma också? Att de är så här, nu kommer det nya PS5, nu kommer det nya. Och så vill man liksom uppdatera sig, hålla sig ajour med. Vi har, jag vet inte hur många gamla konstiga så här enheter vi har som bara ligger och skräpar, som är fullt fungerande. Hur korkat som helst. Och framförallt så finns det ju människor som verkligen kan ha nytta av elektroniken istället för att de bara ska ligga och damma. Så jag älskar den här typen av initiativ. Alltså att man remadear, att man gör om fullt fungerande grejer som andra kan använda. Det är helt rätt i tiden, superbra miljötänk och bara en fantastisk tjänst. Gå in på remadeinsweden.se om du har massa gammal elektronik på ditt företag som ligger och skrotar.
Precis, och då är det så att Remade in Sweden, de hämtar datorer, mobiler och andra prylar som ni då inte längre använder. Och så leta reda på gamla IT-prylar som ni har på företaget eller hemma. Och sen så på det sättet, sen fixar de resten och vi räddar tillsammans världen, eller hur, Sanna?
Ja. Alltså jag hoppas att ni har förstått det här rätt nu. Ni blir inte bara miljöhjältar, utan ni får också betalt för produkternas värde. Remade in Sweden betalar ut pengar för era gamla avdankade elektronik och dess värde till er.
Precis, så it's a win-win situation.
Verkligen.
Mm. Remade in Sweden. Till syvende och sist så måste jag bara ta upp Melania. För att jag har sett bara ett par avsnitt av den här serien på SVT som du tittade på, den, om våld i nära relationer. Mm. Och det var just en intressant detalj som jag som själv har varit utsatt för det fastnade vid. Och det var just det här att man lever tillsammans med någon som oftast inte är våldsam till en början. Eller svartsjuk eller galen. Utan man börjar i en någorlunda sund relation. Och sen så märker man såklart varningstecken.
Mm.
Men för många av de här kvinnorna som berättade sina historier så hade det ju gått flera år.
Ja, framförallt för den här tjejen som blir så otrolig. Alltså hon som verkligen håller på att dö.
Ja.
Att de har liksom en flerårig relation. Mm. Totalt utan våld.
Ja.
Som är så här helt fantastisk.
Och hon beskriver honom som så här,
drömstabil,
ja, och så här, alltid liksom stöttande, och så helt plötsligt så bara vänder det.
Mm. Otroligt obehagligt.
Och jag tänker att det måste ändå vara lite samma för den här Melania, att hon lever tillsammans med Donald. Det är inte så att hon någonsin har tänkt så här, gud, det här är typ en svennebanan som bara trivs med sitt hem och tar en folkbärs på helgen. Det fattar jag också. Men under de här 4 åren så har han ju förvandlats till en så här, ja men lite halvmaktgalen, crazy estradör som på ett ganska genialiskt sätt har på, liksom, positionerat sig som en underhållare och en smart affärsman. Mm. Men sen som helt plötsligt blir liksom en galen jävla bananrepublikskung och despot och lögnare. Och...
Idi Amin, den nya. Alltså, på riktigt. Ja. Han är ju så här, den galna diktatorn.
Precis.
Han har intagit den rollen, den positionen. Liksom. Nej, men det måste ju vara så bisarrt att leva nära honom.
Ja, och sitta då i Vita huset och säga det som har filmats när hon slår bort hans hand när hon vill ta hans hand. Fast jag tycker inte det sägs, men det kan jag göra på Mattias flera gånger i veckan när jag irriterar på honom. Försök inte ens. Men just att sitta där i Vita huset, det krävs ju ganska mycket för att man ska säga så här, hör, jag skiljer mig nu, jag flyttar till en trea i Washingtons DC. Alltså man måste ändå, ger man sig in i det där spelet så måste man spela spelet. Mm. Det påverkar så himla många. Så då är min fråga till dig, nu när han då förhoppningsvis bärs ut eller på något sätt tas ut ur det där Vita huset, tror inte du att hon kommer dra inom ett halvår? Och bara, hej då.
Men jag tror att de redan har dragit. Men jag tror bara att det är ett spel för gallerierna.
Mm.
Och att deras skilsmässa är liksom redan på gång. Det är bara papper som ska skrivas under. Eller så kommer det göras det liksom när han träffar någon ny. Eller hon har säkert redan träffat någon ny.
Mm.
Är fullständigt övertygad.
Jag hoppas det.
Värde Melania. Jag tycker för övrigt att hon verkar vara en ganska avskyvärd prick, hon också.
Det är inte, hon utstrålar ju inte värme.
Nej, det är inte det första man kan säga om man ser henne.
Så om jag nu ska rätta till, korrigera då att jag inte försvarade då Michelle Obama, att hon och Kamala Harris kommer bäst kompisar, så tänker jag att du kanske Kristina Frostenson och
Nya Skäring.
Melania
Trump.
Ändå kan söka sig till varandra.
Det tycker jag.
Du kan sponsra mysigt. Med Lapplands honeymoon.
Det kommer gå jättebra.
Tack för att ni lyssnar. Vi tycker att det här är väldigt, väldigt roligt att göra den här podden. Men nu låter jag supernarcissistisk. Vi gör den för er skull och vi är väldigt glada att ni lyssnar. Och tyck gärna till och ge oss betyg, så ses vi nästa vecka. Vi lovar. Puss och kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.